Jo, du är on fire, Anders. Vi måste på med micken. Det händer ju grejer hela tiden. Du forsar ju fram som en jävla fors. Talk to me.
Tystnad.
Tystnaden som uppstod.
God dag.
God dagens.
Och välkommen till 007-poddens 16:e avsnitt. Jonas Högberg.
Ja.
I egen person.
Det är jag.
Där borta.
Här borta. I den andra delen av soffan sitter jag. Jo, vi har ju
den fram till... Den större delen. Jag är Anders Hultqvist.
Du är Anders Hultqvist. Jag är Jonas Högberg. Och 007-podden har nått fram till Timothy Dalton. Iskallt uppdrag. Eller The Living Daylights, som den lite konstigt nog heter på engelska. Vad betyder det? The Living Daylights? Anders är chockad över den här behandlingen. Han kastas ut i okänd mark direkt.
Jag vill bara säga att jag var varm och svettig efter cykelturen och nu ska jag på iskallt uppdrag.
Som sagt, Anders är on fire. On fire!
Ja, bokstavligt menar du.
Ja, det är därför iskallt uppdrag.
Det blir sån där själv, you need it. Spontan självantändning.
Oj,
senare combustion.
Just det. Har det skett på film någon gång? Självantändning? Eller spontan självantändning?
På film, det tror jag.
Ja. Jo, vi ska prata om The Living Daylight som sagt. Den konstiga Timothy Dalton- filmen.
Det är en konstig Timothy Dalton-filmen. Han gjorde två, en konstig och en till synes normal.
Jo, men vi kan ju prata om Timothy Dalton. Han,
kan prata om
han, han, han har ju varit med förut i den här podden. Han har ju figurerat så att säga. Han har ju varit med i bakgrunden och...
Jaha, nu bakom soffan här.
Ja, jag ligger bakom soffan och kurar. Så som han alltid gör. Nej, men han var ju aktuell redan för Hennes Majestäts Hemliga Tjänst som Bond. Och då tyckte han ju själv att han var för ung. Och så försökte de med honom igen till Diamantfeber. Och då sa han, nej, jag är för ung fortfarande.
Mm-hmm.
Och då var han väl typ 22-24. Någonting.
För det blev svårfångad.
Ja, och sen blev det ju Roggan då en bra stund. Men sen redan med den som kom 80, vilken var det nu igen? Bondfilmen.
Mm. Vi kan klippa bort den här pausen här. 1980. Jag har inget. Jag har ju död i synvinkel 1981.
81. Ja, just det. Ur död i synvinkel, precis.
Vilka proffs jag är.
Va?
Vad vi kan.
Ja.
Wow.
Det bara kom. Precis, och redan där var de med på honom igen. Och sen så var det ju dags.
Var de med på honom? Att de var så sugna på Timothy Dalton?
Ja, de var jättesugna på Timothy.
Vad hade han gjort?
Jag vet inte.
För då?
Jag har ingen aning. Var det någon teatermänniska?
En teatermänniska?
Jag tror han spelade mycket på teater.
Okej, på scen i alla fall. Han stod inte bara i foajén och...
Nej, på scen då. Mm. Och så var de med på honom igen. Men han kunde ju faktiskt inte spela in iskallt uppdrag till att börja med. Utan då vänder de sig till Pierce Brosnan. Och Pierce, den stackaren, han ville ju spela Bond. Men han fick ju inte för NBC som producerade Remington Steel. Den här tv-serien som han medverkade i på 80-talet. Fjärde säsongen var slut och de hade tänkt att ja, men det räcker nu. Vi vill inte ha mer avsnitt i den tv-serien. Men när de fick veta att han skulle spela Bond, då blev han väldigt intressant. Så då tänkte de, nej, men vi kanske ska köra en femte säsong i alla fall. Och då gick ju, då började de ju snacka lite filmbolaget som gör Bondfilmerna och NBC om att typ dela på honom. Men det gick inte riktigt. Eller de, tror att Broccoli, producenten som gör Bondfilmerna, han ville ha honom exklusivt, annars fick det vara. Och nej, stackaren fick göra femte säsongen av Remington Steel som bara blev 6 episoder lång. För att man typ en bit in i produktionen insåg att det här är ju för jävla dåligt, vi stänger ner skiten. Och då hade ju Bondproducenterna redan gått tillbaka till Timothy Dalton, som nu blivit ledig efter allt om och men.
Men nu var för gammal.
Timothy Dalton? Han hade blivit jättegammal på 2 månader typ.
Jag tänkte sen första gången när vi honom. När han var för ung. Och andra gången.
Ja, nu var han för gammal. Ja, jag vet inte. Hur gammal kan han vara här? 37?
Mm.
Ja. Ja, men det var ju tråkigt för Pierce. För han fick ju, det blev ju, han fick ju vänta ett bra tag på att bli Bond.
Mm.
95 kom väl GoldenEye.
Mm.
Den som oj, vilken lång ointressant prata det här var. Vi kör igång filmen istället.
Men skulle NBC kunna göra det här nu? Nej, vi ska just göra en säsong till av Remington Steel.
Nu?
Ja. Oh.
Jag tror
så,
nog...
Så är det bara för Pierce att krypa till korset? Eller till stilet. Men det är alltså iskallt uppdrag som står för dörren. Kan vi räkna med... kan vi räkna med lite skidor? Tror du? Jag minns inte något av det här.
Ja, jag har faktiskt koll på lite här.
Ja,
så,
men det är, för det...
så jag vet att det kommer hända någonting med snö.
Ja, då så.
Jag tänker inte utlova skidor, men jag vet att det kommer hända någonting med snö i den här filmen.
Mm. En sån där...
De kanske sån där, får det att börja sukta lite.
Jag tror bara en sån här liten glob som man har. Om man vänder på så snör det.
Okej, okay. Ja, men så kan det mycket väl vara.
Ja. Du vet ju.
Ja, jag vet ju. Mm.
Men du har poker
men
face
du, du är bra på att förvilla mig med dina wild ways.
Ja, jag får dig att veta något annat.
Ja, vi ska väl ta och köra igång The Living Daylight, iskallt uppdrag. Let's go. Välkomna tillbaka till 007-podden.
Tack.
Tack själv, Anders. Vi är nu 2 timmar och 10 minuter
in i filmen.
Senare tänkte jag säga.
Mm. Det är efter filmen.
Vi är efter filmen. Och filmen, iskallt uppdrag, var bättre än vad jag trodde. Jag hade ju fått intrycket att Timothy Daltons filmer var sömnpiller, ultravåld. Eller ultravåld.
Ultravåld.
Nej, självklart inte ultravåld. Nej, men att de skulle vara lite hårdare och att jag inte riktigt skulle gilla det.
Mm.
Men jag vet inte riktigt. Jag tycker de balanserade...
Jag tror jag utropar att Timothy Dalton, my Bond.
Du utropar Timothy Dalton till din Bond.
Hej svejs, Roggan.
Vem trodde det här när vi körde igång 007-podden?
Nej, ingen.
Ja, jag är nästan böjd att hålla med. Jag kanske ändå gillar Sean Connery lite mer. Men
jag tycker den här filmen också håller styrfart ganska bra.
Och sen ja, den landar inte i den där jättevidriga såsigheten som de andra filmerna... eller många av de andra
jag tycker filmerna. Inte att den håller, jag tycker inte att den håller hela vägen. Men den fantastiska set pieces...
Det är ju sällan de gör det.
Ja. När de kom till Afghanistan tyckte jag att det såg sig upp. Men då har vi ändå ett par... jättehäftiga actionscener kvar.
Mm.
Men, ja.
Men låt oss börja från början.
I Gibraltar med lite paintball.
Gibraltars klippa. Precis, paintball. Jo, de 002, 004 och 007 ska medverka i ett, vad kallar man det?
Det är ett
övningsuppdrag.
Med SAS. Eller SAS.
Ja, just det. Vad heter det?
Vad blir det?
Secret Attack Force. Nej, det blir inte. Ja, strunt samma.
Någonting.
De har ju posteringar liksom har kommenderat till den här klippan, Gibraltars klippan. Och då släpps agenterna, 00-agenterna ut från ett flygplan med fallskärm och ska liksom infiltrera den här basen. Och blir de paintball prickade så är de ute ur liksom tävlingen.
Mm.
Men mitt i så visar det sig att det finns någon som inte är med på
leken.
Leken, utan vill att det ska vara blodigt allvar.
En lönnmördare. Men tänkte du på flygplanet att det började fladdra i M's papper? Han hade sitt kontor med sig.
Ja, just det. Det är fantastiskt. Det här är uppenbarligen sista gången som M dyker upp ute i fältet med ett knasigt kontor. Vi har ju tidigare sett honom i en ubåt i en typ egyptisk pyramid. Ja, kanske något mer ställe, jag kommer inte ihåg riktigt. Men, och här dyker han alltså upp i flygplan. Ja. Med kontor.
Man kan tänka sig att det är så här han tar runt sitt kontor. Han smäller upp det i ett flygplan.
Ja, just det. Och så åker han runt
här. Men han har ledsnat på att agenterna, när de hoppar ut med fallskärm, att hans kontor blir stökigt. Han försöker rädda lite papper där. Så
ja, det tänkte han inte till.
Så han har ledsnat liksom.
Han borde ha haft några så här pappersvikter.
Mm, några feta byster av kända
byster.
Ja, men eller så här, vad heter det?
Jo, men det. Jo, men jag menar det. Ja. Byster av byster.
Nej, M är inte sån.
Fast kanske 80% av Bond.
Ja, du ska. Ja, nej, hur som helst, kända företrädare eller 00-agenter kan det vara.
Hur som helst, så en av agenterna, eller båda agenterna blir dödade här. Alltså 002-004. Självklart inte 007.
Jag tycker om 002-004 på klättrar upp på en lina. Och den här yrkesmördaren skickar ner en lapp till honom på längs linan.
Jo, men man sitter och läser. Det är en sån här bodybag-lapp typ.
Ja, precis. Fast på en sån här bergsklättrings... Vad heter de? Sån här hakar typ.
Mm, precis. Så den bara ringlar ner på den här repet
liksom. Innan han kapar linan. Han kapar.
Vi får ju senare se att det är ett budskap typ... döda spioner eller något sånt där. På...
Smert spionen.
Mm, precis. Men Bond är ju inte... kattskit direkt. Han upptäcker den här lönnmördaren. Och den här lönnmördaren flyr ju, hoppar in i en bil och åker iväg. Bond kastar sig upp på taket och det utbryter en halsbrytande jakt längs med Gibraltars klippa.
En nagelbiter, det var ju länge sedan.
Ja, men det här var ju en fantastisk, det är ju ingen biljakt, men de flyger ju fram där. Bond liksom får hålla i ordentligt. Det är liksom ett tygtak så han kan kniva den med sin kniv och riva upp och liksom falla in till halvvägs
över
skurken och brottas med varandra.
Och
sådär.
Ja. De kör in olika saker. Jag väntade på två män som går med en glas... glasruta iväg. Nej.
Och jag vill ju ha mannen med vinflaskan här.
Ja, precis. Det hade gått att kombinera.
Ja, absolut.
Snyggt, tror jag.
Det hade varit fint.
Men det är ju superfräckt.
Det är ju så snyggt filmat. Man ser ju verkligen att det är någon på taket hela tiden.
Upp i de här klipporna.
Och vad jag har förstått så ska det vara Timothy Dalton själv som är på taket också.
Ja, i vissa närbilder. Ja, absolut. Och det ser inte inklippt ut eller så. Och det är med bakgrunden.
Och det är full fart liksom. Man ser det så att... ja, det är ju stylish verkligen. Och så är det en jättesnygg avslutning när...
Men det är ett jättesnyggt shot också. De kör in i typ en tunnel och han ligger uppe på där. Det är nice. Det ser ganska tajt ut ändå.
Mm, mm, mm. Det är en skithäftig avslutning på den här scenen. När Bond typ... nej, båda...
bilen flyger ut från klippan. Det är det du tänker på.
Bilen flyger ut från en klippa. Och... innan
den är högt upp.
Väldigt högt upp. Och innan den liksom kraschar ner i havet så lyckas Bond öppna sin fallskärm och flyga ut genom
bakdörren.
Luckan. Ja, precis.
Men det är ju en jeep så. Ja, eventuellt ett shot på en riktig människa som hoppar ut ur en fallande bil i luften med fallskärm. Eller det kan ha varit en docka just i det shotet, men det är ganska kort. Men hur som helst, fräckt.
Ja, nej, det var härligt.
Den brinner ju också bilen och är fullastad med explosives. Så sen sprängs den i luften.
Just det här är ju något som filmen kommer visa sig vara väldigt fäst vid. Det här att det är många faror på en och samma gång. Det återkommer ju inte minst i en ganska fräck flygplanscen också. Så de har ju verkligen levlat upp här, måste man verkligen säga.
Mm.
Härligt.
Och att inte, alltså det var ju några, jag kommer inte ihåg nu, det var några typ nedtonade, kan man kanske säga, visual gags även i den här scenen. Där, men där actionen fick ha några lustiga grejer snarare än att det blir renodlade clownerier som i tidigare film. Jag tycker att det funkar bättre.
Vad tänker du på?
Nej, jag tänker inte på något. Nej. Men jag vill ändå kommentera det.
Men det kändes liksom både spännande och liksom underhållande.
Ja, och lite glimten i ögat.
Lite glimten i ögat, sådär. Ja. Jo, men absolut. Och Timothy Dalton, han har ju någonting. Det har han faktiskt.
Stirr.
Jag trodde ju att han var en träbock av högsta klass. Men han är ju faktiskt inte så dum. Ett stirr, verkligen. Han har fina ögonbryn.
Han går inte och blänger. Han bär på någonting.
Ja.
Det här är en band med bagage, pratade vi om.
Mm. Han är ju ganska arg ibland i den här filmen.
Ja, men han håller det inom sig. Det är sammanbitet.
En inneboende ilska.
Ja. Han är ofta inte nöjd med hur andra karaktärer gör och så. Han kan snäsa lite grann, men han kan också bara blänga lite på dem.
Mm. Men han, till skillnad från Daniel Craig, så är han ju inte berövad på humor heller. Det är ju skönt. Han har ju fortfarande lite glimt, som sagt. Och han fäller ju dåliga one-liners. som en Bond ska göra, såklart.
Ja.
Ja, nej men ja, han funkade bra. Kanske inte klockren med brudarna. Han är ingen Sean Connery, det får man ju verkligen säga.
Men det visar sig att han utvecklar affektion för damen i fråga här snarare, och har lite, verkar lite som att han har svårt att hantera det. För han vet ju vart det ofta leder, att faktiskt
Ja, det begav sig igen. Att hans fru blev dödad.
Men, precis. Ja. I några scener tycker jag ändå att han beter sig så awkward med henne, kan ha en förklaring i att han ändå inte riktigt vet hur han ska hantera
det. Ja, nu läser du in gamla Bond-filmer i Timothy Daltons agerande. Det är ju ganska strångt egentligen.
Ja, du ser.
Att det finns där. Ja, bra gjort Timothy Dalton.
Vi drar till Bratislava.
Vi drar till Bratislava och först är det ju introsekvensen då.
Den är ungefär som vanligt.
Den behöver väl inte prata så mycket om. För övrigt är det ju sista gången John Barry gör soundtracket till filmen. Det kunde varit Pet Shop Boys.
Det kanske borde varit Pet Shop Boys.
Ja, kanske.
Det är någon uppdatering här av någon av låtarna med lite något litet syntigt.
Mm.
Trummor som jag inte vet.
Precis. Jag gillade det liksom, den här vanliga Bond-låten, den uppdateringen. Men i övrigt så är musiken lite konstig och sådär. Det är ju inte som i Ur dödlig synvinkel, där musiken var helt horribel. Men jag vet inte. Det hade varit kul att höra Pet Shop Boys tolkning. För de blev ju tillfrågade.
Att göra themet.
Att göra themet, alltså intromusiken, den låten. Men då sa de att de ville göra hela soundtracket, och annars fick det vara. Och då fick det ju vara.
Mm.
Så istället var det Aha som gjorde introlåten. The Living Daylights. Och det är ju något som Bond säger sen.
Mm, vi fick förstå.
Vi fick det förklarat, det här med Living Daylights. Uppenbarligen så kan man skrämma det levande dagsljuset ur någon.
Mm.
Ja. Och det är ju det som händer i Bratislava.
Mm. Bond ska extrahera en rysk agent, eller en rysk
general, va?
General.
Mm. Som har gått över till väst.
Jag har skrivit Bond extraherar rysk general i pipelinen, men det är lite längre fram.
Det är lite längre fram. Först så är vi på operan i Bratislava, där en kvinna med cello spelar. Bond tycker att det här låter alldeles utmärkt. Han är där med en polare som, ja, jag vet inte vad han heter. Det är inte Felix Leiter, vi trodde det länge.
Mm, men sen nämns han vid namn och en annan.
Saunders, var det så?
Saunders, okej, okay, något sånt.
Ja, i alla fall.
Men de verkar ha en god, eller alltså de munhuggs lite och
ja,
är lite, de är lite bryska med varandra.
On friendly terms, men lite så här antagonistiskt också.
Ja.
Hans Saunders ska, det är han som har liksom hand om operationen, och han är noga med att det är han som ska föra ut den här generalen Koskov från ja,
landet,
från Sovjetunionen.
Bond spanar in cellisten i alla fall. Hon är söt, säger jag, tror jag.
Mm.
Säger han söt? Jo, jag
tror. Jo. Pay attention, 007.
Gud, det grubb. Sitter på balkong.
Skickar ett manande pekfinger. Pay attention, 007. Men Saunders och Bond glider iväg in i en byggnad bredvid operan. Och där plockar Bond fram monsterbössan.
Vilken enorm bössa det är.
Det är det sjukaste jag sett nästan.
Du sa att den finns på
den,
riktigt.
Den ska finnas på riktigt. Mm. Folk trodde inte att det där var en riktig, att det, nej, var en riktig gevär. Men nej, det blev verkligen.
Du trodde inte fast du vet.
Den ser ju helt löjlig ut.
Du trodde inte fast du vet.
Ja, jag vet inte hur de tänkte där. Men den finns visst. Den, det är ju ett krypskyttegevär, fast det ser ut som att det är ett maskingevär.
Ja, det är jättestort och stor sikten. Och det ska gå skjuta på natten och sånt.
Mm.
Hur som helst ska han hålla lite vakt där mot andra krypskyttar som kommer plocka, ja, den här Koskov generalen.
Ska ta sig ut ur den här operabyggnaden. Och då visar det sig att den här operaflickan, hon har tagit sig upp i ett torn där på operan och ska prickskjuta Koskov. Bond
har henne på kornet.
Har henne på kornet, men väljer att skjuta på hennes gevär istället. Han kan ju inte skjuta en snygg tjej, det går inte.
Men han anar ju glorimossen.
Ja, han tänker att hon verkar inte vara så bekväm med det där krypskyttegeväret.
Mm.
Och ja.
Han fattar ett han, snabbt beslut.
Instinktivt, som man säger till M senare.
Ja.
Ja, de får i alla fall ut Koskov. Bond...
De skjuter iväg honom i ett rör över till Österrike i en pipeline.
Ja,
Koskov...
det är en väldigt rolig scen.
där de knölar ner Koskov i den här tuben som man ska åka.
Den här, så ropar det, alltså det är ett oljerör som sträcker sig liksom mellan Bratislava och typ... vart åker de? Till Österrike?
Österrike, ja.
Ja,
precis. Man kan skjuta några tuber där i för att rensa rören eller någonting.
Ja, och då har de
väl olja där vanligtvis.
Så nu har de fixat så man kan skjuta människor också.
Mm. Men de har aldrig provat det. Han är den första, säger de. Blir det för hett eller för fort? Eller det är någon mätare där. När det stiger över någonting, då kommer han förvandlas till borst. När de knölar ner någon ropar han pipe, borst, cake, there must be another way. Ner med dig.
Och så bara, varför är det cake för?
Jag vet inte, de säger ju någonting. Det är någon koppling där, tror jag.
Ja, okej. Och då finns det ju den här ryska Fräulein som är där. Det är en stor kvinna som säger att jag måste distrahera vakten, för det kommer bli... alla säkerhetssystem kommer gå på high alert.
Ja, när verkligen alla säkerhetssystem.
Så då går hon in till vakten och säger kolla in det här. Och så drar hon ner jackan och så pressar hon hans huvud mot sina bröst.
Mm. Han är distraherad.
Distraherad by breasts.
Det börjar blinka och ryka överallt.
Alla, men han har bara ögon för bröst.
Ja.
Så men det här var allt går vägen.
Ja, här hettar det ju till då, både för vakten och i rummet då.
Ja, man kan ju inte kalla alla det här för iskallt uppdrag så här långt.
Nej. Nej. Jag som var lite svettig kände ju själv, fan, det här är ju som en bastu. Här inne.
Verkligen. Ja, men jag gillar det. Bröst som avledningsmanöver. Mycket bra.
Det används ju senare också.
Gör det?
Ja.
Oj, det har jag glömt redan.
Ja. Okay. Men vi återkommer till det.
Ja, det är väl säkert.
Vi är Österrike en snabbis.
Vi är Österrike en snabbis. Där dyker Q upp och slänger över Koskov i en jaktplan.
Så de skjuter vidare honom. Mm. Men Qs ögonbryn har tagit över hela hans ansikte. De är välmående.
Oj, de är buskiga. Wow.
De skymmer liksom sikten, ser ut som.
Ja, det ser ut som att han börjar få sin egen radartorn där liksom.
Det är roligt när Bond hälsar på senare och han har på sig ett par hörlurar också. Sen knöla bond till dem så att de sitter på snedden eller någonting.
Mm.
Eller, jag vet inte, var det hörlurar? Någonting. Och så när Q liksom rycker av dem, då blir han alldeles rufsig i håret också.
Mm.
Så då är han ett enda stort lurr. Liksom rufsig i håret. Ja, men, och de här ögonbrynen bara puff! Så han ser helt vild ut.
Som att det var någon sån här elektrisk laddning som hade. Han ser ut som Einstein liksom.
Eller Doc kanske i Tillbaka till framtiden.
Ja, just det,
närmar sig.
Ja, men den hade ju kommit då. Det kanske var medvetet. Nej, vi måste dockify him.
Dockify Q.
Men ja, vi klipper till good old Britain. Bond kommer till
på landsbygden.
Han åker till landsbygden.
Jag är osäker om det är engelsk landsbygd eller Skottland. Eller
ja, det är ju det här, det ser ut att vara the Scottish Moor. Det är väldigt fin bakgrund från den här stora herrgården som är på. Så det är ju härliga liksom, kullar och sånt runt omkring. Men där inne då så debriefar de Koskov. Han berättar att det finns en annan general i Ryssland som har blivit galen och som har beordrat sina agenter att döda alla agenter på västsidan, så att västsidan börjar döda agenter på östsidan, och så att det liksom triggar ett världskrig.
Smert spionen.
Just det, meddelandet som kom med den här begravningslappen. På repet tidigare. Just det. Men här då så dyker en annan kille upp i mjölkbudet.
Mjölkbudet. Eller freestyle-mördaren.
Eller som jag sa, the milkman cometh.
Här är han. Här är han.
Det är en kille som mördar folk med en
freestyle. Han går inte och lyssnar på musik och så slänger han sladden runt och stryper dem. Och just då höjs musiken. Jag tyckte det var effektfullt. Mikros.
Det var ett bra användande av den diegetiska musiken. Fast den blev icke-diegetisk där när
den höjs.
Den höjdes. Ja, det var fint. Det var nästan som att John Glenn plötsligt hade fått lite inspiration från Lewis Gilbert som ju gjorde Älskade spion.
Även med val med miljöer. Men
ja, det pratade vi också om. Det är fina locations för enkelt skull. Ja, för enkelt skull. Men
återigen,
på 80-talet så har ju Bond haft riktigt ruttna locations. Och här finns det faktiskt en hel del att titta på. Men här då, i den här herrgården då, så glider den här, vad heter han nu igen?
Freestyle-mördaren. Nej, Necros.
Necros, fantastiskt.
Han är en sån blond, han påminner ju lite då om, han kanske drar tankarna marginellt till From Russia With Love-mördaren.
Jo, men det finns blonda. Ju alltid de här ariska,
ja, de har hört flera.
Typ nazistmördarna liksom.
Ja. Ja, men jag tyckte Necros var bra.
Je ne sais quoi, verkligen.
Fan, gör ju en regelrätt bara attack här på den här herrgården.
Ja, och sen du kan...
Bond har ju hunnit avlägsna sig. Och då kommer attacken.
Bond är ju inte med här, utan Necros får ju visa sig på styva linan mot vanliga agenter.
Ja, men det är så skönt att skurkarna får göra en sån här...
Ja, att de får framstå som kapabla för en gångs skull. Och Necros kastar ju mjölkbomber.
Han kommer in via köket och har en lång köksstrid där de steker och kokar varandra typ.
Ja, just det.
Och sen, en agent där, sen går han lös med mjölkbomberna. Kastar mjölkflaskor som bara boom, sprängs.
Stora explosioner. I den här stora herrgården.
Ja, han gör ju massaker där.
Ja, det ser fräckt ut, verkligen. Han får tag på Koskov, knockar honom och då kommer det ett ambulans. Flyg.
Helikopter, va?
Ja, helikopter.
Som de släpper in honom i.
Och drar iväg.
Och det kommer ju massor med bilar hit och det är ju totalt kaos.
Ja, precis.
Bra kaos här.
Bra kaos. Det fortsätter i fin, den fina actionen.
Yes.
Fin action. Jo.
Då är Bond hos Q en stund till. Det är då jag tror vi får se faktiskt iscensättningen av en man som drunknar i en soffa. Som vi pratat om tidigare.
Det var Moonraker.
Moonraker, ja.
Det var ju en kvinna som drunknade i en soffa. Nästan drunknade i en soffa i Moonraker.
Förde tankarna till en drunkning i en soffa. Och här får vi se det fullt ut.
Och här händer det på riktigt. Det är ju helt sjukt.
Ja.
Det måste ju vara en hänvisning nästan.
eller ja, en utveckling.
Ja, det var fantastiskt. Fantastiskt.
Det är någon ny uppfinning alltså som gör när man sätter sig i en soffa så fälls den ihop runt den så man förs in i den.
Drunknar.
Ja. Det är här hela Q blir ivig dessutom. Men Bond ska ta sin... Han får en nyckelring som kan spruta gas och sprängas. Den kommer komma till användning.
Speciellt med den här är att den aktiveras med hjälp av visslingar. Så han kan vissla de första noterna på... Vad är det? God Save the Queen?
Nej, det skämtar de om.
Ja, just
det är någon
det.
Annan... Den här British...
Någon typisk brittisk sång som vi helt tappat.
Ja, som jag tappat. Kan det vara den som avslutade... Älskade spion, den där lustiga versionen som lät som en Monty Python-sång nästan.
Kanske
den.
Men,
han tar sina somaterfönster.
Men den är ju även en annan funktion och det är att när den ska explodera så ska han busvissla.
Mm. Wolf.
Wolf whistle. Det tyckte Q var passande.
Så Bond är en wolf.
Just det, som busvisslar.
Det är en Philips. Nyckelringen är en Philips.
Produktplacering. Just det, det har vi blivit efterfrågade om.
Ja, här kommer en spaning.
Bra gjort.
Philips nyckelring.
Ja.
Och Bond drar ut med sin Aston Martin.
Just det, som han tar tillbaka till Bratislava.
Ja,
han åker tillbaka.
Från the British Moors.
Han blir först i uppdrag av M att döda den här general Pushkin. Alltså den här som Koskov menade har den här diaboliska planen.
Mm. Som Koskov
Bond är inte övertygad om att det är Pushkin som är ond här. Han säger, nej men Pushkin, han är ingen psykotisk kille.
Nej, jag måste åka och utreda Karamilov,
cellisten.
Såklart, av många olika anledningar.
Ja, det tycker ju...
Fast kanske framförallt för att hon spelade exquisite, som man säger.
Så han dyker upp där igen och lyssnar.
Men här blev jag lite bortkollrad geografiskt. Så jag bara, tog han sin Aston Martin just till Tjeckoslovakien? Du bara, men flög den dit.
Ja, men ja.
Ja, jag vet inte.
Men kommer du inte ihåg att Goldfinger tog sin bil från...
Jo. Men är det alltså fullt av små subtila hänvisningar här? Drunkna i soffor.
Ja, det här är en hänvisning till Goldfinger.
Det här är en hänvisning till Goldfinger.
Ja, okej. Okay.
Mm. Ja, då är det ju en ytterligare en sån här... komplex väv av referenser då, som jag har att göra med. Som jag inte riktigt...
Oj, det här självrefererandet som Bond-filmen ägnar på nu. Det är fantastiskt.
Men ganska subtilt då.
Ja, extremt subtilt skulle jag säga. Ja, och i alla fall, han är tillbaka at the scene of the crime i den här operalokalen. Kara spelar på sin cello. Bond tycker att det låter vackert. Hon tar bussen, Bond hakar på och skuggar henne. Där blir hon typ uppraggad av den ryska säkerhetstjänsten som säger, följ med oss. Hon lämnar sin cello. Bond får tag på den, springer iväg in på en toalett där han undersöker den och hittar krypskyttegeväret. Osäker scen, var det liksom...
Var det leder till?
Var det leder till? Men han...
Den här toaletten leder till. Han är ganska shabby place.
Ja, det är verkligen... Det såg jätteäckligt ut. Han dyker upp senare vid hennes lägenhet och säger tjena tjena. Jag såg allt vad som hände. Men vet du vad? Jag är kompis med din kompis Koskov. Han börjar alltså sweet-talka den här bruden.
Och lura henne.
Och lura henne att han är ditskickad av Koskov.
Jag tänkte börja, men...
ta henne ut ur landet.
Bond här, han är så sammanbiten hela tiden. Vi pratade om det lite.
Just det.
Han måste ha bett skena när han sover, va?
För att Bond har ju insett.
Tror du
att
det?
Han, det är, ja, men nu fattar jag. Nu fattar jag. Ja, förlåt. Bett skena, kör.
Han var från en tangent.
Nu fattar jag den där scenen när han på toaletten. För han plockar ut patronerna. Och det är då, ja, det är då han upptäcker att det är inte riktiga patroner utan fuskpatroner.
Mm, lösa skott.
Lösa
skott. Han skjuter med lösa skott.
Och då inser han att varför skjuter hon på Koskov med lösa skott tidigare då?
Mm.
Jo, det är ju för att hon var beordrad av Koskov att göra det.
Mm,
och då börjar Bond fatta att Koskov, varför gör han det här för? Vill han få oss att tro att han defektar? Fast han kanske egentligen inte gör det. Aha! Men det här verkar hon inte ha någon stor koll på. Hon verkar lite blåst här.
Men hon är ju kär i Cosco.
Hon är kär i Cosco. Hon har ju fått den här cellon som hon har av Cosco.
En Stradivarius.
En Stradivarius som heter Lady Rose.
Lady Rose.
Alla Stradivarius har ett eget namn, får vi veta.
Men de har det, va?
Viktig information. Ja, i alla fall.
Men då vet man att den är dyr.
Exakt, den är köpt på auktion i New York. För en gång skulle komma ihåg jättemycket med filmen. Vad är det som har hänt egentligen?
Nej, men den har ju...
Stringens!
Den har ju en spionfilms-story. Eller, alltså, ja, den har ju...
Den har en story man faktiskt kan följa.
Ingen av Roger Moore-filmerna har väl haft en handling. Egentligen.
Nej.
Det känns ju mer som kanske en Sean Connery i sådana fall.
Ja, precis.
Tillbaks till kanske From Russia With Love utan teleskop.
Fast det var ju inte alltid så lätt att hänga med Sean Connery i filmerna heller.
Nej.
Här är det ju betydligt smartare, får jag säga.
Men Bond gör i alla fall lite agent.
Den har skrivit manus.
Det borde vi kanske veta.
Ovanligt bra manus för en Bond-film.
Ja, ganska länge i alla fall.
Ja, ganska länge. Det blev ju såsigt mot slutet, men ja.
Agentgrejer.
Vad händer egentligen? Jo, han, Bond, tar med Kara.
De drar ut.
De ska dra. De hoppar in i hans Aston Martin, drar iväg, och nu är action!
Nu...
Pang, boom, bara, woof.
Nu blir det iskallt uppdrag, för nu är det ett snölandskap.
Yeah, baby. Let's get jiggy with it. Uh-huh.
Det är flera akter här. Vad inleder vi med?
Smoking.
Ja.
Ja, nej, just det. Ja, vad är det som händer? Jo, de kommer fram till...
Biljakt först. Skär av en kaross med laser som man har på bilen på något sätt.
Just det. Det kommer ju upp en bil jämsides med dem och säger åt dem att hallå, ni måste kör in till vägen. Vad säger man?
Ni får inte köra på vägen. Kan ni köra in till vägen, tack?
Kör av vägen. Stanna bilen.
Kör av vägen och då laserar jag av er bil istället.
Ja, precis. Så då kommer den där lasern och han skär av bilen som en konservöppnare. Igen det här med att kapa bilar.
Men nu underifrån liksom. Mm. Oftast kapar de ju taket.
Mm. Bara, men nu är det nästan hela bilen. Så det är liksom bara däcken och underredet som är kvar.
Så de försöker hitta på nya innovativa sätt att kapa bilar på.
Kapa bilar på.
Det är ju uppskattat.
Det gillar vi verkligen.
Undrar hur ska de kapa en bil i nästa film? Mm. Vad finns det kvar?
Det får vi fundera på.
Det får, kunna tänka
det får våra lyssnare fundera på.
Ja. Ska jag tänka med den där rutnätslasern från Cuber, va? Som skivar en bil. Det... I den skivar den en människa, men det skulle man ha.
Okay. Ja, men varför inte Cuba en bil?
Cuba en bil?
Cuba en bil.
Med Cuba Gooding Jr. bakom ratten.
Ja. Oj. Lite väl mycket, va?
Lite väl mycket. Ja, måste vi sansa oss. Ja, jag får iväg en sån här tangent. Nej, men vi ska ju snart till Tangier.
Ja, men det händer ju mer här.
Ja, det händer mycket mer här.
Mycket mer, oj oj oj. Den här scenen är ju kanske episk. Det är nog kanske min favoritscen då.
I filmen. Den har ju mer humor. Ja. Jag tyckte nog om öppningsscenen är nog min favorit. För den är ganska tät.
Men den var väldigt bra också.
Fräsig.
Men den här är rolig för att Bond kommer ut på en stor islagd sjö. Men han åker ju först in i ett hus och tar med sig huset.
Och en stor jävla lada.
Ut. Det är lada, precis. Det ser ju hilarious ut. Och då börjar de skjuta efter dem med raketkastare. Så då kommer det en raket som träffar dem liksom precis bakom. Så att huset får en jävla skjuts över isen. Ja. Och bara flyger iväg. Och sen så säger Bond, nej, nu är det dags att dra. Så då åker de ut ur huset. Och sen typ sekunden därefter så träffas huset av en
raketgevär, tror jag.
En raketgevär och bara exploderar. Och det är småflis överallt.
Ja, sån jätteexplosion.
Supersnygg explosion.
Mm. Så där spränger man en lada.
Verkligen.
Eller båthus. Eller vad.
Men det roliga tar inte slut här. För då blir Bonds däck kapat. Och hans hjulet då, det åker ner på, vad heter det?
Han åker på fälgen liksom.
Fälgen, precis. Och då kommer det en skurkbil efter dem. Och då åker ju Bond i en åtta. Eller han gör en cirkel med den här fälgen och skär upp isen.
Skär upp en vak där.
Skär upp en vak så att bilen, den efterföljande bilen hamnar på den här liksom vaken och åker ner i vattnet.
Det var ju instinktivt.
Wow. Smart. Ja, han är instinktiv i den här filmen. Bond är instinktiv.
Han bara handlar på det som händer och yes.
Exakt.
Boom. Inget däck. Ja, men då skär jag.
Exakt.
Får vi där. Han fäller ut skidor typ på bilen.
Ja, nu blir det skidor.
Tredje akten.
Tredje akten i den här crazy stunt kedjan.
Bara hoppar över.
Ja, just det. Först triggar han en raketmotor så att det blir som typ Batman-bilen. Det blir liksom en stor brinnande raket i röven på Aston Martin.
Mm.
Och så flyger de över en samling liksom militärfordon och tanks och sånt. Över på andra sidan och ner för en sluttning så att bilen åker ner och träffar en snöhög typ. Bond och Kara hoppar i alla fall ut ur bilen efter att Bond apterat den så att den spränger sig själv. Och här blir ju inte skidaction.
Jonas skötter mot mig nu med.
Men väl cello-action.
Cello-action, ja.
Bond öppnar fodralet till Karas cello som hon propsat på att ta med sig. Och de åker pulka ner för backen.
Mm, gud vad Bond var irriterad att hon skulle hämta den där cellon.
Ja,
men nu är han nog glad för det.
Han håller upp hennes cello som får några kulor i sig.
Ja, jag tror det bara en kula som träffar, va? Men använder de den som sköld? Liksom?
Ja, kanske. Det verkar ju som att han använder den som typ...
paddel.
Paddel.
Ja, han sitter och vevar med
den. Vevar med den en del. Ja, de glider in under den österrikiska gräns... ja.
Gränskontrollen.
Gränskontrollen.
De är österrike in.
Vi just det, de viftar med sina pass också när de åker.
Viftar med passen och kastar cellen i luften. Glädje.
Ja, det är verkligen...
Fångar ni
här är The Sound of Music helt plötsligt. Det är glädjefyllt
musikal. Borde spela cellon när de glädjer över gränsen.
Ja, ja. Ja, det hade varit något.
Sitt theme.
Ja, otroligt. Filmen lugnar ner sig i alla fall. Bond befinner sig i Österrike tillsammans med Kara. Och här börjar han att wooa henne, att förföra henne då. Han tar med henne på operan och så tar han med henne till ett nöjesfält där de...
Ja, de minner mycket här på en kväll.
Ja, verkligen.
Var det här? Österrike?
Ja, det var Österrike. I Wien. Ja.
De är i Wien, ja.
Och på det här nöjesfältet träffar Bond även Saunders, den där killen från tidigare i Bratislava.
Men det är roligt, det är ett litet montage här ju när de är på Tivolit.
När de, Bond och Kara.
När de åker berg- och dalbana, åker radiobilar, skjuter prick, vinner en stor nalle. De det är ju som en sån här, ja. Det här, så här Tivoli-montage. Det ser man ju i andra sorters filmer kanske.
Yes,
okay. Jag vet inte, någon sorts romcom.
Det är sådana här filmer du liksom aldrig talas om, aldrig någonsin fattat eller.
Ja, men det är lite mer romcom.
Jo, absolut. Det är ju verkligen.
Åker upp i någon slags Paris-hjul med containrar, ser ut som. Nej, men stora rum, ja, liksom. Det. Som det blir liksom...
Och Bond har ju stuckit en sedel åt den som sköter den här mackapären, ja. Så att den stannar.
Så det blir lite elavbrott.
Inom citationstecken.
Så de kan romansa lite.
Så att
lite.
Bond kan vänsla lite med Kara.
Hon säger, nej, det är fel. Jag har bara tänkt på oss tillsammans, men jag kan inte göra det. Det känns
inte bra. Ja, just det, för hon är ju, ihop med Kosko.
Kosko. Och Bond säger bara, don't think, let it happen. Och det är det som funkar för Timothy Daltons Bond i actionscenen och allting. Ja. Han bara, let it happen.
Där har vi det sammanfattat.
Det är den här Bond.
Det är ju skitbra. Ja.
Han hänger lite med... Vad heter han nu? Sanders, eller vad?
Saunders.
Saunders. Han blir ju... Det blir ett groteskt dörrmord här.
Precis. Ett dörrmord.
Men Necros dyker upp. Lyssnar på lite freestyle. Apterar någon bomb på något sätt i dörren. De sitter på något... Är det ett café? Eller vad fan är det?
De sitter på ett café där på Tivolit. Och så när Solus ska gå ut så triggar Necrosbomben så att glasdörren liksom skjuter in i Saunders.
Mm,
och det är krossar. Så groteskt att vi inte ens får se slutresultatet.
Det var ganska välskildrat.
Ja, det är nog första gången jag har sett mord medelst skjutdörr. Det var fascinerande.
Ja, i alla fall att liksom bara skjuta den som en projektil in i någon så.
In i kött.
Vi får ju se det glaset som har liksom spruckit. Och Bond är ju väldigt skakad.
Han är upprörd. Mm.
Det kokar igen.
Och märker den här ilskan. Den triggas.
Nu kokar den återigen. Närmare ytan.
Mm. Just det.
Det är en ballong.
Topplocket är nära att gå här.
En ballong som det står smertspionen på.
Just det. Bond krossar den med sina nävar.
Ja.
Och springer och försöker hitta den här mördaren. Men
han ser lite ballonger där. Mm. Som vandrar iväg.
Men det går inte. Han träffar på Kara istället. Och ja, beslutar sig för att åka iväg och snacka med, vad heter han nu, Pushkin, den här generalen som M har beordrat Bond att döda.
Mm. Så nu drar vi till Tangier.
Tangier. Men Bond är ju inte så intresserad av att döda Pushkin, för han är ju har ju fått nys om, han nosar.
Ja, men han fattar.
Han fattar.
Han är mer intresserad av iscensätta.
Koskov försöker lura honom.
För att veta vad Koskov håller på med så måste de iscensätta Pushkins död.
Och det gör de
på operan?
Nej. Det var någon presskonferens. Du är besatt av operan.
Jag tänkte, är det tredje, fjärde scenen i den här filmen?
Men precis, Bond skjuter ner Pushkin
i rättan tid, för Necro står ju precis beredd och ska göra samma sak.
För de litar inte på att Bond kommer slutföra sitt uppdrag. Nej. Så bara, va? Gjorde han det?
Så där, bra timing då.
Och det här gör ju då Bond och Pushkin för att Koskov fortfarande ska tro att han har lyckats lura västvärlden.
Det är lite för att de ska få fram Koskov i ljuset, vad han egentligen håller på med.
Precis, de är inte riktigt hundra på det.
De vet att han håller på med något, men inte vad. Så de måste få Pushkin i vägen på något sätt. Bond flyr upp på taket, jagad, eftersom nu tror ju folk att han har...
Ja, det är ju bara Pushkin och Pushkin. Hans sekreterare som vet att han i själva verket lever.
Är det en sekreterare?
Ja, kanske.
Älskarina?
Det var ju en kvinna i alla fall som snyftade väldigt mycket.
Mm, jag tror det var hans fru.
Jaha, okej.
Om du är sekreterare, kanske du kanske hans... älskar innan.
Mm. Ja, men i alla fall, Bond flyr på hustaken där.
Mm. Hoppar omkring på hustak.
Mm.
Fjongar en antenn i huvudet på honom.
Ja, det var ju vackert.
Det måste man göra. Han välte någons tvätt.
Oj, du blev upprörd.
Vad tänkte du på det här?
Bond,
det kanske kokar över lite där igen.
Bond tar sig ner till gatunivå och får omedelbart skjuts av två femme fatales.
Mm. Mycket saxofon.
Typ, ja, just det. De kör det här klassiska...
De drog lite hårt på saxofonlåten här, kände jag.
När det är sexiga brudar som dyker upp så ska det alltid vara en saxofon som meddelar oss detta. Brudarna sätter en pistol i nacken på Bond och kör honom till Felix Leiter som är här.
I blå vindjacka.
Ja, en sån här klassisk 80-talsjacka.
Så tjusig. Jag sa att han var lite lik färg. Att han var lite lik Michael Bay här.
Ja, du har nog helt rätt faktiskt. Han har lite den auran, Felix Leiter.
Någon sån där,
lite sådär douchey.
Lite douchey och... Ja, hänger på
lite
båtar.
Lite high and mighty.
Ja, han plockar ju fram drickat direkt.
När Bond alkoholen går fram direkt när en Bond kommer in där. Shit, det är Bond här. Då plockar vi fram.
Men han tror ju att Bond har skjutit Pushkin och, jag vet inte, blivit crazy. För Bond förklarar sig och då får han tillbaka sin pistol. Jaha, det var bara en... Ni håller på med en grej. Ja, men just här. Nu dricker vi och... Här är din pangare.
Ja, folk är väldigt... de litar på varandra väldigt mycket här. Ja, i alla fall. De... ja, Bond åker tillbaka till Karen. Som han har droppat av på ett hotell. Han sveper en dry martini som hon har gjort till honom. Och inser att den är full av sömnmedel. För Koskov har kontaktat Kara och bett henne att... Drop him a Mickey!
Eller var det Kara som kontaktade...
Koskov.
Whittaker, tror jag. Har vi pratat om Whittaker? Det är en amerikansk vapenhandlare
som
är...
precis, en amerikansk vapenhandlare som är ganska egenartad.
Han är lite tråkig ända till sin slutscen, tycker jag. Där briljerar han.
Jag tycker han var lite småkul, men han är ju besatt av så här krig och sånt.
Ja.
Och har ett gömställe där han har en massa så här dockor av kända härförare, typ Kublai Khan.
Vi sen sätter slag med små modeller och grejer. Han är i cahoots med Koskov.
Med Koskov. De är ju två onda typer helt enkelt.
Mm. Så jag tror Kara kontaktar honom eller på något sätt. Eller de har varit i kontakt med varandra. Och då har de tutat i henne att det är Bond som är en rysk agent som försöker ta tillbaks Koskov till Ryssland. Och inte alls Koskovs kompis.
Det blir väldigt...
Ja, det är lite fram och tillbaka så här. Trippel, dubbel check.
Men
så det
tror fall, på. Ända tills... de plockar Bond.
Ja. Nekros och Koskov glider in i sjukdräkter. Eller i, alltså klädda som ambulansförare igen. Bär ut Bond till en ambulans och just kör honom till ett flygplan. Här tror jag, tänkte jag, shit, de kommer dumpa ambulansen från 10 000 meters höjd. För skurkar älskar ju att försöka få dumpa Bond från flygplan.
Ja, jag hoppades ju på att det var så.
Mm.
Men tyvärr så blev det ju en ganska anonym scen på flygplanet.
De ska ha honom till någonting... så att de kan skylla något på honom eller,
ja men Koskov tror ju att Pushkin är död och att han då kan liksom ta över den ryska underrättelsetjänsten eller någonting, och han har ju fångat Bond och det blir ju ett fantastiskt en fantastisk gåva till de ryska ledarna, eftersom han tror att Pushkin är död och att han har Pushkins mördare.
Så nu flyger vi till Afghanistan.
Och här finns ett djurhjärta med i leken.
Ja, just det. De smugglar diamanter med organväska i isen. Som
innehåller ett djurhjärta, påpekar Bond. Det där är inget människohjärta, det är ett djurhjärta!
Och ser väldigt upprörd.
Vilka jävlar!
Det kanske är för att han inte lyckas artbestämma. Han brukar ju vara så grym. Han säger bara djurhjärta, inte vilket det. Djur. Så han är väldigt upprörd över
det. För en gångs skull kan han inte mansplaina det här.
Nej.
Ja, men så kan det vara. Det blir touchdown. Kara berättar för Bond att hon har varit en dum flicka och att hon är med på Team Bond fullt ut.
Precis när han somnar och så medlet, va, då inser hon ju att fan, det är ju Bond som talar
just sanning. Precis innan han somnar så berättar han att det var han som sköt på hennes krypskyttegevär.
Och skonade hennes
liv.
Och då förstår
hon. Då rämnar poletten ner. Men när flygplanet landar då så är vi i Afghanistan.
Och det är här jag kanske är färdig med filmen. Lite.
Eller... Du känner att det börjar bli såsigt?
Nej, men så här långt tycker jag att den har hållit bra fart. Här blir ganska många scener som staplas på varandra. Här, jag hade kunnat tänka mig en uppgörelse på flygfältet. Och så klart. Men det ska fortsätta.
Ja, vi ska ju få in en ny karaktär i leken också. Det blir för många kockar, känner jag.
Kamran Sha.
Manuset är bra, men det är för mycket folk också.
I alla fall nu.
Ja, när den här killen dyker upp. Han är någon ledare inom, vad heter de?
Mujahedin,
ja. De där motståndsrörelsen i Afghanistan på 80-talet. Som väl senare blev talibanerna. Jag vet inte riktigt.
Han sitter i finkan där på flygbasen och Bond och de ska slängas in och de lyckas dunka ner alla där, fångvaktar och skit. Och då...
Med hjälp av Bonds vissel...
Ja, precis.
Den present kommer, från Q.
Den kommer använda... Ja, precis. Den kommer till användning.
Ja, och de flyr. De flyr. De får hjälp av... vad heter han?
Han heter Kamran Sha.
Kamran Sha. Hans polare dyker också upp och de
han stoppar dem
evakuerar från... Bond och Kara till sitt högkvarter.
Precis, kameran säger, men det är mina män, de kommer inte döda er nu. Och då säger Kara, kommer de döda oss sen? Och då säger Bond, dig sparar de ju till haremet, du kan vara lugn.
Ja, han uttalar harem på ett konstigt sätt också.
Harem.
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 Ja. Precis. Och väl på plats lugnad. I detta harem så vill Bond att de ska ta tillbaka honom till flygfältet. För han ska stoppa Costco.
Mm. Tillbaka till flygfältet.
Och sagt och gjort. Vi hoppar tillbaka till flygfältet. Där Bond hoppar ombord på en lastbil som är fylld med opium. Nu, här tappade jag lite fattningen. Eller jag hängde inte riktigt med handlingen.
Han ska fixa någon bomb där.
Plötsligt.
Costco
hade växlat in diamanterna mot opium.
Ja, och Brad Whittaker vill ha opiumet, tror jag.
Ja, den här vapensmugglaren.
Ja, precis.
Mm, okay.
Jag tror det.
Ja.
Bond åker iväg i bilen och Kara vill rida efter med automatvapen. De andra vill inte hjälpa till. Men hon säger att de är fegisar i stort sett och rider iväg. Och då tittar
Cameron
män på honom och bara, vad fan. Och då säger han, brudar, tjejer.
Kvinnor.
Och så rider alla efter.
Ja, typiskt.
Typiskt. Det ena leder till det andra.
Ja, på flygfältet. De ska ju lasta ombord det här opiumet på ett stort flygplan. Bond har ju med sig en bomb för han tänker spränga det här flygplanet.
Men han kapar flygplanet istället.
Ja, alltså först så apterar han bomben och ska gå ut därifrån.
Ja.
Men då har han gjort misstaget. Han är ju klädd i så här beduinkläder och har ju haft en typ halsduk för ansiktet hela tiden. Men så tänker han, men nu är det ju chill. Och så har han inte halsduken för ansiktet längre.
Mm.
Och precis då kommer Koskov och ser honom.
Mm.
Så då är det ingen annan utväg än att sno ett automatvapen och börja spruta kulor!
Koskov skriker ju att ingen får skjuta på planet, för det är ju
värdefullt. Det finns opium.
Så Bond kapar planet istället.
Ja.
Flyger iväg. Nej, men han åker iväg.
Och då här kommer ju Kara och Cameron Shaw och hans kompisar och börjar skjuta på allihopa.
Och kör traktor.
Ja, det är en jättelång konstig actionscen där de kör traktor och
rider med hästar och pangar.
Det sprängs saker och allt möjligt.
Det är jättekul. Det sitter en man i en jättestor tankbil som ser ut som en stumfilmskådis.
Ja!
Med ett kraftigt minspel och skjuter ett skott. Och de bara, what the fuck man, vad är den där killen? Och bara...
han tittar ut ur fönstret på sin traktor. Och så skjuter han...
Nej, en tankbil är det. En jättestor tankbil.
En tankbil. Och så...
Blänger, skjuter ett skott blänger, där inne och de bara spränger hela den tankbilen. Världens största explosion.
Ja, den är fin. Den är fin.
Ja, det sprängs massa med grejer här.
Ja,
men ändå, jag vet inte. Häst-action. Det är någon som skjuter raketgevär från höften. Lite lojt. Bakom ryggen nästan. Det var ju annorlunda. Ja, det pågår lite. Kara hoppar in i en jeep och kör efter Bond i flygplanet som kör på världens längsta airstrip, tror jag. Och Koskov och Nekros tar en egen bil och kör efter den. Det är roligt för det är någon som hoppar upp på Karas motorhuv som hon tvättar bort med vindrutetorkan.
Ja, det är fint.
Bond öppnar bakluckan på flygplanet och hon kör in.
Mm.
Och sen lyfter hon.
Och de tror att allt är frid och fröjd. Men det är det inte. För
Nekros har lyckats hoppa på, men precis när hon lyfter kommer ett plan från andra hållet. Så hon landar rakt i Koskovs bil. Boom! Men han går ut oskadd.
Koskov överlever. Han bara... En jävla explosion. Och han bara, nej men det var ingen fara. Ja, ja.
Den killen undviker döden. Han har ju tidigare också försökt inte anklättra på flygplanet och ramlar rakt ner i backen också. Så,
ja, just det.
Så han håller på med lite konstiga grejer i Costco. Ja, ja. Nekros är på planet. Nu får vi ju häftigt.
Och här händer det grejer. Wow! Med versaler. Wow med versaler. Bond och Nekros hamnar i en knytnäsfight. Kara får för sig att öppna bakluckan på planet.
Mm. Allt opium ligger i en stor nätsäck som
är fäst inuti planet. Men nu när bakluckan är öppen så glider den ut och hamnar liksom hängandes nedanför planet.
Med Bond och Nekros hängandes.
Ja, det ser helt sjukt ut. Och det är så snygga shots här också ovanifrån filmade på stuntmännen. som ju hänger på riktigt där.
De hänger där och klättrar och slåss där.
Och de fightar sig faktiskt. Det är ju jävla fräckt.
Det blir inte många moves, men vad fan, de hänger där och slåss. Det är,
det är ju props alltså.
Jag menar, det skulle räcka med att de hänger där. Ja. Men de försöker även fightas. Hålla sig fast och fightas.
Ja, det är riktigt bra. Ja, men den här scenen håller ju på en ganska lång stund.
Ja, den är värd
så. Då ska vi komma ihåg att Bond ju skulle desarmerat den här bomben han tog med sig.
Ja.
Så den håller på att ticka in i flygplanet.
Ja,
och det är det här som vi pratade om tidigare om, att de vill ha många olika saker som händer samtidigt.
Mm.
Det ska finnas många moment, liksom, många spänningsmoment samtidigt. Och här är man ju faktiskt lite stressad.
Men det här är ursäkta ju såsen innan.
Ja, verkligen. De trappar ju upp som in i helvete, verkligen. Bond lyckas väl knocka till Necros.
Mm. Han tar upp en kniv där också. Det är ju coolt. Håller på att vifta med knivar och hugger i säckar och skit. Det är ballt här. Så.
Men kniven får ju Bond tag på. Och Necros håller tag om Bonds känga. Det är det enda han har kvar, liksom. Och då börjar Bond liksom rippa upp skosnöret med kniven. Så till slut så släpper den ju och Necros faller ner genom luften hållandes en känga.
Och jag trodde Bond skulle kasta sig in och sula bomben efter honom också.
Ja.
Men det gör han inte.
Nej,
han stänger av den.
Nej, det är 2 sekunder kvar.
Ja.
Och då säger han ju till Kara... Vad hände med Necros? Han fick sig en känga. svenska översättningen, bäst.
Ja. Där satt den.
I krysset. Jo, men sen använder de bomben också. För att, vad heter han? Cameron Shaw och hans polare får problem med den ryska armén.
Jo.
Som är efter dem.
Hästarna är jagade av tanks.
Så de rider över en bro och så kommer tanksen efter och då flyger Bond och Kara ner med sitt plan. Och Bond droppar bomben på den här bron som sprängs.
Mm. Så är det med det.
Och där tänker man, nu är det slut. Men det är inte alls.
Men soppan är slut.
Soppan är slut i tanken på flygplanet. De har skjutit hål på tanken.
Mm.
Bond måste tänka snabbt, inser att så här gör vi. Vi hoppar in i jeepen som Kara körde in i planet tidigare. Och det blir en snygg scen där de skuttar ut med jeepen bakifrån på marken.
Men det är inte slut än.
Det är inte slut än. Eller just den här scenen är slut nu. Mm. Bond ser en vägskylt till Karash typ. Och säger, ja men där vet jag en bra restaurang, åker dit. Och då tänker man, ja nu är filmen slut. Vi har ju både Koskov och den här killen, vad fan hette han? Brad Whittaker kvar.
Alltså, ja, det hade man glömt.
Han bara, va? Just det, vapensmugglaren. Ja, den killen.
Mm.
Så klipp till Bond infiltrerar Whittakers gömställe.
Ja. Mm.
Och konfronterar Whittaker där han står och pillar med sina
leksaksarméer. Han har på iscensätter något slag under amerikanska inbördeskriget, va?
Mm.
Och Bond påpekar att han att det inte är korrekt.
Han tar sig friheter.
Ja, och han säger, jag skiter väl i hur det var ju på riktigt.
Så här skulle jag ha gjort.
Så här skulle det ha varit.
Ja.
Shootout, utbryter.
Ja, precis. Och det är ju en ganska snygg shootout.
Ja, jag gillade den jättemycket. Det är ju tråkigt att den kommer... så sent i en film som jag tror var slut.
Mm.
Det här blir andra slutet, men det är ju en jätteeftig shootout. Han har massa olika konstiga vapen där och kan även använda, han har en liten staty som man kan som kan skjuta med en liten miniatyrkanon.
Ja.
Och så blir värsta explosionen.
Ja,
och så smyger de runt lite här. Det är en ganska nice miljö och
han har ju någon sorts
fotat.
Han har ju ett gevär som man har någon sorts sköld.
Mm.
Genomskinlig sköld framför sig. Så Bond försöker skjuta Whittaker i huvudet med alla sina 8 skott.
Mm, det var lite konstigt.
Han kunde ju skjuta ut i kroppen istället. Men nåja.
Men annars flyter scenen bra.
Tillfälligt vansinne hos Bond, men ja. Bond får i alla fall tillfälle att använda sin mojäng.
Den här, igen.
Vad var det? Philips
nyckelring.
Nyckelringen. Ja. Ja. Den här som man visslar åt.
Ja.
Han kör sin busvissling på den och spränger en staty som faller ner på Whittaker och mosar honom.
På inbördesslagfältet.
Yes. Boom-shakalak.
Är det Felix Leiter som glider in och säger han mötte sitt Waterloo?
Filmen är inte slut än. Det blir ett tredje slut. Det är redan om man liksom sagan om konungens återkomst här.
Men här glider, Koskov har de här också. Och då säger de åt honom för att han får minst åka hem i diplomatsäcken till Ryssland. Hej så hejs. Snäppligt slut.
Just det, för Koskov. Men det är ju inte slut för Bond och Kara. För först ska han se henne spela på fin opera i typ Paris, tror jag. Mm. I Frankrike.
Och alla dyker upp.
Alla dyker upp. Gamla general Gogol som varit med i många Bond-filmer tidigare. En här? Ja, någon är här i alla fall. Hela gänget. Ja, även Kamran Shah dyker upp.
Med ett gäng polare med vapen, med sån här patronbälten hela grejen. Och bara, vi hade lite problem med flygplatsen.
Ja, no de shit. Är alltså inne på den här fina operan med de här typerna. Och det slutar ju med såklart att Bond...
Men var det Bond? Ja. Säger Cara. Så hon går backstage besviken att Bond inte har dykt upp. Mm. Men där är han. Hällt upp drinkarna.
Ja.
Och sitter där. Och så är det
han är redo för lite härligt mys.
Let it happen. Jag känner mig faktiskt redan besviken att Timothy Dalton bara fick göra två filmer. När vi började den här podden, då sa vi flera gånger, fan vad skönt att Timothy Dalton bara gjorde två filmer så att vi får överstökat. Och nu känner jag, varför fick Timothy Dalton bara göra två filmer?
Fan vad sjukt.
Han får ju knappt bli varm i kläderna.
Men jag tror ju att det här säger ganska mycket om oss också. Att vi har blivit vuxna. Att
tala för dig själv.
Nej men att Roggan har ju blivit... Han är ju sämsta Bond nu helt plötsligt. Yes. Kom ihåg att gå in och skriva en recension på iTunes. Det vore ju jättetrevligt.
Ja, det vore ju awesome. Om ni har lyssnat så här långt... Kan ni göra det?
Ja, men verkligen, verkligen. Det är dags att skriva en recension då. Det tycker vi. Det vore kul om fler kunde upptäcka vår podd.
Kanske några kommentarer på Facebook.
Uff, det vore ju nice.
Vi är ju mer än halvvägs igenom. Det kanske skulle vara dags att veta vad man ska göra efter Bond.
Men vi vill höra era tankar, kära lyssnare. Så kom igen.
Kom igen. Ett rop på hjälp. En röst i natten. Tid för hämnd, för fan. Men det är inte slut än.